Då kör vi tycker jag.
Ja.
Vi har ju en otroligt intensiv rapportvecka bakom oss. Vi ska i dagens podd försöka att sammanfatta utfallet. Vi ska försöka dra lite slutsatser, blicka framåt, låta lite extra smarta. Och vid min sida så har jag två riktiga rapportveteraner. Jag tror de har varit med längre än många andra. Vi har inga mindre än Niklas Wellfelt, Ålandsbanken. Välkommen Niklas.
Tack så mycket. Trevligt att vara här.
Ja, väldigt trevligt att ha dig här. Och sen har vi då legendaren Anders Rulle Rudolfsson direkt från DNB. Välkommen Rulle.
Stort tack. Kul att vara här.
Ja, det här känns som en bra avslutning på den här fredagen. Ska bli skönt med helg hörni efter den här veckan.
Ja, man har ju varit med i många rapportperioder, men det sådana här veckor känns det som att man är glad att man lever och man har blivit lite klokare sedan i måndags. Samtidigt så är man ju naturligtvis förvirrad fast på en högre nivå. Men jag tycker det känns som att det har varit en bra vecka även förra veckan, så att det känns som att väldigt skönt att få pricka av den här rapportsäsongen. Det känns som att det har varit en viktig rapportsäsong.
Vad säger du då?
Ja, det började ju ganska bra får man säga. Det var ju positivt tolkningsföreträde första dagarna. Sen de sista 2-3 dagarna har det varit mer normalt, vill säga mycket stora utfall får man säga.
Mm.
Har vi lärt oss mer? Ja, cykliskt har ju faktiskt fungerat. Många var ju oroliga för de cykliska rapporterna. Och de flesta bolagen har faktiskt kommit in, även om det inte kanske var ett lysande resultat, så har ju aktierna faktiskt responderat bra på det. Och det är ju en viktig sektor. Och bankerna har ju också kommit in ganska okej. Utan att för den skull outperforma så har det ändå varit. Och de två sektorerna är ju väldigt viktiga för börsens utveckling going forward.
Vi ska prata mycket mer om det där. Men jag tänkte att Niklas, du sa att lite skönt att det är över.
Ja, alltså,
men min fråga blir då, är det inte lite knäppt att alla rapporter i princip kommer under 4 dagar. Jag vet inte hur många procent som har rapporterat den här veckan.
Det är faktiskt frustrerande. Jag tycker man som förvaltare eller aktieintresserad att det är synd att de lägger staplar rapporterna ovanpå varandra. Då.
Ja.
Det blir väldigt mycket sådana här liksom halvvolley reaktioner hela tiden.
För
det finns ingen möjlighet att ta det. Alltså det är mycket att man går på rubriker som fladdrar förbi på skärmen. Och ibland tror jag att det är lite synd om de bolagen som ju också lägger ner väldigt mycket tid på att sammanställa sina rapporter och kavla ut dem. Jag vet faktiskt inte varför alltså IR-avdelningar och annat borde ju lite grann kunna stämma av med varandra för att lite grann sprida på grasen här, tycker jag. Så att det är lite synd.
Nu har vi visserligen ett antal rapporter kvar, men den här veckan har ju varit hysterisk. Jag håller med där Niklas. Ja. Jag tycker när jag sitter och bevakar det, jag vet knappt vilka rapporter som har kommit på morgonen, för det är så oerhört många. Hur jobbar ni Rulle när det är så här?
Ja, till att börja med så naturligtvis kommer ju allt kommer mellan 7:30 och 8:30. Och då smäller det bara på, och egentligen så har man ju nästan ingen chans att prata med kunder, för det är liksom först före 12 så är alla inne på konfkål och de rörelserna är ju egentligen första 2 minuterna. Sen oftast rör sig inte aktierna mer än den perioden. Och då är frågan, vad ska man fokusera på? Ja, det blir de aktierna som i så fall gör någon förändring på sin vy going forward. Alltså siffrorna är vad de är oftast. Mm. Det kan man inte göra någonting åt. Utan då blir det ju, vilka är det intressant att prata om? Ja, det blir de som i så fall gör någon förändring och som skulle kunna få någon påverkan på vinstrevideringarna.
Skulle det ha varit bättre om vi i Sverige gjorde lite mer som är vanligt i USA, att man har rapporter efter stängning?
Nej, det tycker jag inte.
Vi får jobba längre i och för sig. Men jag tänker då kanske man hinner.
Nej, jag tycker att det är helt okej liksom att rapporterna kommer i anslutning till handeln. Jag tycker det är förvisso också en viktig, alltså det är en viktig signal du får som analytiker eller som förvaltare, just att få en marknadsreaktion på det hela, att stämma av din egen vy emot. Så jag tycker att det är bra att de är liksom kopplade vid eller nära handen. Men som sagt, att man skjuter av de här hagelskurarna under framförallt på morgonkulan och kring lunch då under en väldigt intensiv period.
Det är i princip 3 dagar den här veckan som allt har kommit. Så känns det.
Så är det ju. Och sen så är det ju, sen är det ju jätteviktiga liksom, både konferenssamtal och analytiker och journalistmöten och annat, där ju inte de hinner få den uppmärksamhet som de, tycker jag, förtjänar. Det är ju liksom, du kan ha 4, 5, 6, 7 kanske viktiga innehav i din portfölj, så där presskonferensen är, eller analytiker presentationen är samtidigt. Mm. Och då blir det ju, det är tufft att hinna med, och som sagt, det är lite otacksamt också, både för oss men inte minst för de rapporterande bolagen då.
Samtidigt, bara lägga till en liten sak där. Jag tycker nog att man, oftast när man pratar med investerare, så är det ju så att väldigt mycket är ju gjort redan veckan innan. Det är ingen egentligen som kan göra så mycket åt sin portfölj veckan innan rapportperioden då. Utan då blir det ju, tror jag, att man får kanske ändra sitt arbetssätt lite grann. Man får nu är det ju så att man är van vid att siffrorna kommer och sen alltså, rättar det till sig. Men man kanske måste vara lite mer noggrann och ett annorlunda arbetssätt innan rapport. Och det är väl någonting som man kanske kan tänka på till nästa gång när det blir så här jättemycket. Att vad är det man vill se och vill man inte se? Man kanske kan ställa sig en annan typ av fråga i rapporterna. Men det får väl framtiden utvisa.
Som sagt, vi ska försöka att sammanfatta det vi har sett. Och du var inne lite grann på det, men min känsla när vi gick in i den här dagarna innan, det var att marknaden förväntade sig en ganska dramatisk rapportperiod. Vi hade fått ett antal vinstvarningar från industrials ute i Europa och USA. Inte så mycket i Sverige, men det kanske har att göra mer med att vi inte guidar så mycket. Men sen tycker jag ändå, även om vi har haft en del stora rörelser som du var inne på sista tiden, så kändes det ändå som att ja, det är ännu en rapportperiod. Det var inte så dramatiskt som man kanske hade väntat sig. Var någon känsla kring det?
Men jag tycker nog att det har varit ganska dramatiskt. Inför rapportperioden så jag stod nästan och höll andan. Mm. Alltså om man tittar på, det här är ju tredje kvartalet som har rapporterats, och så tittar man på hur juli, augusti, september, hur sådana här månatliga kortcykliska indikatorer har betett sig, framförallt i Europa, så har det ju varit en sån djupdykning, så har det varit helt häpnadsväckande. Mm. Så att innan rapportperioden så var man ju på tåspetsarna vad gäller liksom eventuella negativa vinstvarningar då. Sen träffar man en massa analytiker och diskuterar med dem, försöker stämma av med dem vad de får för intryck från bolagen och så vidare. Och jag tycker att de flesta analytiker man träffar var rätt beredda på att det kommer nog smälla ganska ordentligt i buskarna här nu. Mm. Det fanns en risk. Tredje kvartalet är ju väldigt septembertungt. Det är ju juli och augusti, semestermånader, man kan hänvisa till att det är lite speciella faktorer då. Men i september ska ju allting braka loss. Och de här ledande indikatorerna vi hade då såg ju framförallt för Europa, framförallt för Tyskland i synnerhet, nattsvart ut. Så man tänkte liksom att här finns en tydlig risk att mot slutet av september så kommer kanske bolagen att börja spegla den väldigt negativa konjunkturbild man får av månatliga indikatorer. Men kanske att det kan ha varit så också, eller åtminstone en sån här spaning eller reflektion av rapporten är att det känns som att den här försvagningen, gradvisa försvagningen av konjunkturen vi har sett under de senaste åren, som har accelererat under senare tid, har inneburit, men det har ändå pågått ett tag, att bolagen verkar ha varit på bollen rätt snabbt här att förbereda för kanske lägre omsättningstillväxt, att ha liksom åtgärdsprogrammarna på plats redan för att kunna hålla i kostnader, för att kunna hålla i lönsamhet och marginaler i ett läge där försäljningen viker. Då det tycker jag man har sett på många ställen, att marginalen har överraskat positivt, och det tycker jag är en sån här superviktig sak att notera då. Och som Rulle var inne på, det konjunkturkänsliga. Det är ju lite grann nu, det är dags att testa saker och ting. Alltså många bolag har ju slagit sig på brösten och pratat om att man har ställt in sin produktionsapparat för att ha en helt annan flexibilitet vad gäller att handskas med att kunna behålla lönsamhet över cykler. Så det är lite grann nu man synar det, och det är väl därför är det också man stod och höll andan inför rapportperioden här, att för att se, kommer det verkligen bli så att bolagen klarar det här? Och många bolag tycker jag har klarat det ganska bra faktiskt.
Mm. En liten reflektion, och det är ju, du är ju, tycker jag, sammanfattade det väldigt bra. Jag tycker två saker. Det ena var att när vi pratade med bolag innan, så var det så att alla läser ju tidningarna och alla noterar de här svaga indikatorerna, men man sa också att vi tycker inte vi märker så mycket. Och det är väl lite grann det vi har sett. Det andra är ju att vi har en väldigt svag krona, och bolagen har ju verkligen gynnats av det. Flera bolag har ju liksom rejäl valuta mot med vind just nu. Och det syns också i resultaten hos de flesta bolag. Så man rensar man för det. Jag tycker man ibland så känns det som att ja, ibland det är valuta liksom, och då bryr man inte bry sig så mycket. Den här gången har man ju faktiskt betalt, fått det i flera verkstadsbolag för att valutan har varit med. Men rensar man för det där så är det ju lite halvdant på håll och kanter, får man ändå säga. Och det där kommer ju reverse här under nästa år. Och då ska man väl vara lite tydlig på vad det man, alltså äpplen och päron här, vad som ingår i marginalen.
Mm.
Men jag tror också att en tredje del som man kan liksom fundera över, det är att tittar du på det nu, så har vi haft den här tulldiskussionen i princip i 1,5 år. Och alla har väl mer eller mindre liksom insett att det kommer inte att lösa sig det här. Utan det blir så att bolagen måste ju anpassa sig efter att det här kommer att vara en konstant nivå. Och jag såg en lite intressant sån där, det var en tabell som man hade frågat från Bank of America, sån där Global Manager Survey från stora förvaltare. Och då pratar man nu om att 40% av dem tycker att det här, this is the new normal.
Mm.
Och då frågar man sig, vad är som kan tillföra mer på negativa sidan? Brexit har vi haft i 3,5 år. Och konstigt inte folk redan nu har liksom diskonterat in att det blir en hard Brexit. Det som är nytt, det är ju att de sista 2 veckorna är ju att nu närmar sig USA och Kina någon form av en förbättrad syn i alla fall. Och i veckan så skrev man ju faktiskt på ett avtal med EU om det här. Sen är det så att det kanske skjuts på framtid, men man har de facto ett avtal. Och jag tycker kanske den kombon kommer väl kanske ta med oss lite grann här in i nästa år, förhoppningsvis. Så min summering ändå av den här rapportperioden hittills är att ja, det är bra. Vi kommer se förvånansvärt lite vinstrevideringar. Det är min...
Du tror det?
Jag tycker inte vi har sett det alls. Det är ju 2-4%. Det är inte mer vi pratar om. Enskilda bolag kanske som kan det få göra. Men som snitt på verkstadsbolagen marginellt, på bankerna någon procent. Mm. Det är ju som ingenting.
Nej.
Och det gör ju liksom att vad är det som ska kunna ta fart från den här nivån då? Ja, då behövs det någon typ av ny... Alltså det, visst kan det komma nya negativa saker. Det har vi lärt oss. Men det är ändå varit, läst tidningarna sista halvåret, så det finns ju inte en positiv rubrik, och ändå är vi nära all time high på de flesta marknader.
Men det här med vinstestimaten som du är inne på, vi har ju sett estimaten kommit ner under i stort sett hela 2019, men vi har inte sett det riktigt för 2020 än. Och då är frågan, den här rapportperioden av det vi har sett, stödjer det tesen som alla verkar tro att estimaten ska komma ner för 2020? Eller har vi varit lite för oroliga som du är inne på?
Det ja, alltså, det är väl lite beroende på om du vill se halva glaset fullt eller halva glaset tomt i det här läget. Och tittar man på det, så brukar det alltid vara så att säljsidan är ju alltid lite mer optimistiska i början på året, och sen så blir man allt mer negativ under året. Den trenden har ju hållit på i 20-30 år och lär väl fortsätta. Men som det ser ut nu, så tycker jag att givet den negativa signal vi har sett på, som Niklas mycket riktigt poängterade, men makroindikatorerna, så tycker jag nog att nu känns det som att folk tittar lite mer in i 2020-perspektivet. Kan det bli så mycket sämre? Vi hade ju flash PMI-siffror som kom senast igår. Det blir inte sämre. Oktober var inte sämre än september. Och frågan är, kommer det att räcka? Ja, det får man väl utvärdera och se vad som kommer att hända här. Fed kommer ju sänka nästa vecka. Dessutom så är ju centralbankerna står ju på tå för att likvidisera systemet. Det finns ju en tydlig korrelation över tid med centralbankernas initiering av mer likviditet i marknaden och bättre makroindikatorer. Så här handlar det väl lite grann om man vågar redan nu eller om man ska avvakta ytterligare. Och vi har också sett, tycker jag, sista den här rapportperioden. Volvos rapport som kom förra veckan började ju med en nedgång med 5% som stängde på +2. Och ändå var det ju inte någon, det var ju en orderstatistik som var riktigt usel. Caterpillar kommer med likadana siffror, tog ner sin guidance för Q4, aktien började ner, stängde på plus. Så att liksom, det känns ju som folk letar sig in i cykliskt, tycker jag det ser ut som just nu. Och det är en viktig signal för börsen, för den brukar gilla när cykliskt går.
Och det känns så lite grann som att jag får känslan av att man ser det här som en ganska kortvarig konjunkturell nedgång. Jag tänkte på det här med rörelse. Jag såg Dometic igår som kom med fortsatt väldigt svag organisk tillväxt på omsättningen. Och nu föll också marginalen. Jag tror aktien var ner 5% något sånt där initialt. Men, jag kollade att jag tror den var upp 1,5% någon gång strax innan stängningen. Jag kommer inte ihåg vad den stängde på. Men uppenbarligen så vågar människor se förbi den här kortvariga svackan och in i 2020, andra halvåret, kanske 2020.
Det är ju fredag, så det är ju klart att glaset är halvfullt snarare än halvtom. Det är ju fredag förmiddag, då är det ju halvfullt fortfarande. Nej, men tittar man på vad är det som ligger bakom den avmattning vi har sett i alla dessa ledande indikatorer. När man vänder och vrider på saker och ting, när man liksom krafsar i mullan och ser vad är det som ligger bakom den här nedgången i ledande indikator, så är det ökad osäkerhet. Och då kan man ju fundera på ökad osäkerhet. Och vad emanerar det? Ja, det är ju mycket det som jag har berört redan här. Det är liksom oklarheter kring hur spelplanen ser ut framöver vad gäller handelsavtal och annat. Och det är Brexit och så vidare och så vidare. Men då är det ju också så att vi har ju en amerikansk president som om ett år vill han ju bli omvald till president. Vi har också ett kinesiskt kommunistparti som fyller 100 år, firar 100-årsjubileum 2021. Så och det är ju liksom huvudaktörerna liksom bakom den här ökade osäkerheten vi ser. Där den ökade osäkerheten har lett till lägre investeringar bland bolagen som i sin tur har bidragit till liksom att tillväxten har kommit ner i världen. Det är framförallt den här ökade osäkerheten. Och ur det perspektivet så ser jag framför mig ett år där Mr. Trump kommer ju fortsätta vara allmänt yvig och sådan som han är, men han är ju också en man som varje morgon liksom läser av aktiemarknaden som ett kvitto på gör jag ett bra eller dåligt jobb, och jag vill ju bli omvald som president, så jag tror att det är osannolikt att han till syvende och sist kommer driva alltså osäkerheten så långt så att det leder till en självpåkallad liksom nedgång i konjunkturen eller till och med recession. Och samma sak kineserna, de har ju stora planer här framöver. Man ska fira 100-årsjubileum och där borta först så ska man fortsätta att liksom, ta till sig världen och har heller inget intresse av att liksom köra några liksom mer varaktiga käppar i hjulet. Så jag tror det kommer vara på ytan, tidningsrubriker och annat, det kommer fortsätta att vara ganska så alarmistiskt. Men det brukar vara en utmärkt miljö för börsen, för så länge inte vinsterna viker, så länge konjunkturen håller i, så innebär osäkerheten också att potentialen finns ju där konserverad i aktiemarknaden. För värderingarna sticker ju aldrig riktigt iväg så länge osäkerheten är så här stor. Så att då gäller det att orka bära risk och orka liksom hänga i här.
Och min känsla när jag läser rapporterna, rätt mig om jag har fel, när det gäller vad ska man säga, guidance. Vi ger ju inte så mycket guidance för svenska bolag. Men min känsla är att det vd:arna säger är att ja, vi ser ökad osäkerhet, men trots ökad osäkerhet så tror vi det här. Det är väldigt få som säger konkret, vi har sett en vikande efterfrågan. Vissa områden givetvis, vissa delsegment. Men generellt sett så hänvisar man till den ökade osäkerheten som vi alla ser i tidningar och så vidare. Men det är väldigt lite konkretisering.
Ja, jag håller tycker du med? Jag tycker det skulle vara ett bra tillfälle för bolagen egentligen nu. Har du problem i din verksamhet som du kanske har försökt putta under mattan under en period. Liksom den här tredje kvartalsperioden skulle man kunna tänka sig vara ett bra tillfälle att göra lite kitchen sinking och bara kräksa upp allt det dåliga, för det går ju att hänvisa till omvärldsfaktorer.
Köra Nordea.
Ja, men precis. De kanske tog i lite för lite snarare, skulle jag säga. Nej, men att passa på att kräkas upp de dåliga nyheterna, hänvisa till andra. Mm. Men det verkar som att det går lite för bra för de flesta företagen, så det är inte mycket sån här så kallad kitchen sinking. Då. Och det är ju också så att Q3-erna brukar ju vara tillfället när man får ge upp på helårsguidning och helårsförväntningar liksom efter. Du har en helårsförväntan när du rullar in i ett år efter första kvartalet, så kanske man inte når liksom dit man hade trott, men då har du tre kvartal på att hinna ikapp. Och efter halvåret så, ja men då har man ett halvår till att hinna ikapp om man ligger i underkant. Efter tredje kvartalet, då är det liksom, är man inte på spåret så måste man då börja konstatera att skit också, vi kanske inte når dit hem vi hade hoppats. Men Det är rätt lite av det, och det är framförallt väldigt lite av den typen av nedspel av förväntansbilden framöver, om man jämför med exempelvis då de här liksom infernaliska PMI-indikatorerna, vad de har pekat mot då. Så
att, jag tror också, alltså det som hände var ju att ganska tidigt började man se lageravvecklingstrenden. SKF pratade om redan, de pratade flera kvartal om att de har dragit ner lager. Vi har ju sett exempelvis, vi pratade Dometic alldeles nyss, och vi har sett deras kunder börja liksom ordentligt ta ner lagerna under våren, sommaren. Det slog ju väldigt hårt för Dometic. Nu pratar man ju om deras kunder att de har liksom nått normal nivå. Och jag tror många bolag har hittat liksom en ny nivå när det gäller lager. Det kommer fortfarande vara kvar några delar i kedjan som naturligtvis har lite höga lager, men jag tror att många har tagit ner ganska mycket och att nu måste man snart börja liksom leverera mot vad som efterfrågan egentligen är någonstans, och det tycker jag kan vara intressant att följa närmaste tiden. Och därför var ju kanske den viktigaste siffran, kanske när man tittar i bolagsrapporterna so far, är kanske inte marginalen, utan det är de som levererar orderingång justerad för valuta. Då blir det ju intressant att se hur det ser ut egentligen ut där. Och där är det några som lyckas bra och en del har lite tuffare, och det beror på var någonstans man befinner sig i kedjan naturligtvis, i konjunkturen. Så att man ska nog fortsätta titta på hur orderingången ser ut, för det kommer att vara fortsatt jätteintressant naturligtvis. Och tittar man i övrigt på liksom sektorn, vi blir mycket verkstadssektor på sätt, för det är de som, sen det är ju väldigt mycket kvar av rapportperioden bland de mindre bolagen. En annan tydlig trend tycker jag vi har sett här sista månader, eller sista två månader, det är ju att det är stora bolag som performar och inte små. Alltså det skiljer ju på sista veckan här, så skiljer det ju bara 2-3%, och tittar du på oktober på månaden, så då har vi 4% mellan small cap och big cap i Sverige exempelvis. Och det är lite samma trend i USA. Här kan man också fundera på vad är det som händer egentligen? Är det någonting som man ska oroa för inför nästa år? Och jag tycker också att många som liksom har haft en tilt mot de mindre bolagen har inte performat alls i år. Medan de som har haft de stora bolagen har haft en ganska bra. Sen har ju Carnegie small cap index fortfarande högre än, lite på vilket index man tittar på. Men just sista månaderna här så har det inte funkat med small cap.
Intressant. Men om man blickar fram in i Q4, är det ungefär same vi kan förvänta oss då? Det är fortfarande, risken verkar inte ha...
Q4 är alltid ett bättre kvartal. Du har ju tre fulla kvartal liksom. Sen kan det naturligtvis beroende på hur det kommer att se ut med helgerna i december. Ja. Förra året...
Men generellt vad gäller efterfrågebilden och...
Ja. Ja, jag tycker det känns, alltså, igår kom det ju som Rulle var inne på, oktober månads PMI:er, och såg, de föll inte ytterligare, men de indikerar ju fort en inbromsning som är ganska magnifik i Europa, om man bara tittar på de här indikatorerna. Och nu får man glädja sig åt att inbromsningen inte är hårdare än vad det var förra månaden, så att liksom blodflödet ökar inte längre, eller hur man ska uttrycka det. Men jag känner mig, alltså, hade det varit så att Q3-erna tydligare avspeglar just de här viktiga ledande indikatorerna, om man hade sett större svaghet i Q3-erna, så hade jag varit mer orolig. Jag tycker att de här PMI-erna är lite desarmerade just nu.
Men samtidigt, om du tittar på verkstadssektorn, varit inne på, den är ju givetvis hyperintressant med tanke på konjunktur och ro. Men när jag gjorde en sammanställning över de svenska storverkstäder, liksom Atlas, Alfa, ABB, Sandvik, SKF, Volvo, så ser man den organiska tillväxten kvartal för kvartal följer ju ganska slaviskt PMI.
Det
och den har ju sjunkit nu i flera kvartal i rad. Tittar du däremot på orderingången så är den sekventiellt lite bättre faktiskt än Q2. Men det är framförallt Atlas som drar upp det snittet. För annars är det nästan lite sämre för samtliga, tror jag att det var. Så att den följer ändå PMI. Men och det verkar så att de flesta väntar att den organiska tillväxten kommer fortsätta att backa i Q4. Men den har inte kollapsat.
Nej, precis. Det är en avmattning. Det kommer antagligen vara så att fjärde kvartalet och första kvartalet och så in liksom kanske mot halvårsskiftet nästa år att tillväxten i konjunkturkänsligt liksom pressas en del då. Men som du säger, Jesper, det är inte den här liksom det är inte så att vi rullar in i recession som det känns då, utan det är liksom avmattning från, ja, från, vi hade ju extremt spänstiga nivåer här alltså i början på 2018, och sen var det en avmattning under loppet av 2018 och det har fortsatt 2019. Men det har inte varit så alarmistiskt på nedsidan. Nej. Och om något så, i och med att vi tenderar att försöka vara framåtblickande, så någonstans där vi befinner oss nu så bör åtminstone lågvattenmärket i framåtblickande indikatorer bör passeras. Och sen har man passerat det så kan man stå ut med en lite svagare och en förväntad svagare gång.
Man bara lägga till en liten sak. Ja. Där. Så, nu är det, man får ju alltid mycket statistik från USA. Jag tittar lite extra mycket på det som ni vet. Men det var intressant för att helt plötsligt så såg man nu en ganska, till och från så är det stor skillnad mellan soft figures och hard figures. Alltså soft figures är PMI, så när man frågar är konjunkturläget bättre eller sämre än det var förra månaden, och så tittar man på de de facto siffrorna som kommer ut från olika så här byråer, och den skillnaden nu mellan soft och hard är väldigt stor. Det vill säga att soft factors är mycket sämre än hard facts. Och då är frågan, hur ska vi läsa in det här? Det, normalt om man tittar över en lång period så har den där krokodilgapet som nu öppnas upp sig, den stängs. Frågan är vilket håll det kommer att stängas ifrån. Det är en sån där fråga. Och då, för i USA är alla oroliga för recession, det har varit ganska länge. Vi hade ju i somras, som ni kommer ihåg, en lång period att nu ska vi liksom, nu smäller det, nu blir recession. Yieldkurvan var helt plötsligt negativ.
Ja.
Och då helt plötsligt gick ju alla såna här korgar mot att man skulle in i det som uppfattas som icke-cykliskt, och man köpte upp sig i matbolag och vad det nu kunde vara. Det där har ju reverserat lite grann tillsammans med att vi har sett kanske, även om de här soft factors och de siffrorna har blivit lite sämre, så är det fortfarande så att hard figures har ju faktiskt inte fallit.
Nej. Och den spaningen tycker jag är giltig för Europa också, som vi var inne på förut, att det såg väldigt starkt ut vad gäller soft factors då, årsskiftet 2017 och inledningen på 2018. Det såg superstarkt ut. Riktigt så starkt blev det inte i hårda data, och förhoppningsvis så blir det inte riktigt så svagt i hårda data som ledande indikatorer har pekat på här. Ja. Och jag tycker faktiskt att Q3:an indikerar det.
Men då, för jag tycker konsensus är, när jag pratar med förvaltare, det är verkligen det här, ja, men vi kommer få 2-3 svaga kvartal. Men sen vänder det.
Ja.
Ger den här rapportperioden och den data ni ser stöd för det resonemanget?
Ja, en ganska mild men ändå liksom tydlig liksom avmattning.
Men tror du inte att det är så här? Vi har haft nu en period där liksom det bara tuffa på med låga nivåer. Det finns ingen tydlig riktning egentligen, plus eller minus. Vi har gått från att världen har legat på en tillväxt på mellan 4-6% under en lång period. Nu har vi brakat ner till 2-3% tillväxt i världen. Rätta mig om jag fel där, Niklas. Men i princip så har vi ju liksom ändrat synen på vad tillväxten kommer att vara. Och det gör ju också att vi kan liksom, det finns ingen, alltså 1% mer eller mindre från den här nivån kan ju naturligtvis få effekt, men det middle through liksom, det där rullar bara på liksom. Det känns som att det är en sån ekonomi vi är inne i just nu, och med så här låga räntor så kan man inte heller räkna med att det som kan hända så himla mycket, både på nedsidan och på uppsidan så att säga.
Nej, men det, alltså som du var inne på Rolla här, när man lite så här obehagligt kom tillbaka från semestern då i precis månadsskiftet juli-augusti, och så liksom så där gnugga sig ögonen och börja titta på skärmen och allting brakar ju åt skogen då. Men det som har varit slående tycker jag också under också en ganska lång tid, det är ju liksom att så fort man liksom lägger örat på rälsen på räntesidan, så är ju jordens undergång väldigt nära. Och den var ju inte minst, eller signalerades vara väldigt nära då här i slutet på sommaren då, just när långräntorna fullständigt kollapsar och yieldkurvorna, alltså inverterar, långa räntor faller ner under korta räntor, och signalen som räntemarknaderna har sänt har varit recession eller någonting värre, skulle jag snarare säga. Och så har man då haft en aktiemarknad som har varit betydligt mer godmodig, får man väl säga då. Inga höga värderingar, men definitivt heller inte liksom värderingar som indikerar att man är på väg in i och slå näsan blod i något kakel då. Och där lutar jag väl ganska tydligt åt att jag tror faktiskt att den här gången att aktiemarknaden har mer rätt än eller vad räntemarknaden har haft under den här perioden.
Jag tänkte på en annan sak vad gäller verkstad, och du var inne på det, Rulle, det här med valutaeffekterna i det här kvartalet. Att rensar man för det, vad är det som underliggande resultat? Och jag tror att den grafen kom från er, den här på Atlas Copco, som visade att de har ju faktiskt haft negativ resultattillväxt i 3-4 kvartal, rätt med om jag är fel, om du justerar bort valutan.
Ja.
Och just Atlas är ju en sån där vattendelare för många. Många menar att det här är det absolut finaste vi har i Sverige och det är världens bästa bolag, etc. Men vissa säger, jag vet inte, vad är aktien upp i år? 50?
Ja, typ.
Typ något sånt där.
På ett år. På ett år, ja.
Och resultatet då är negativt. P-talet är väl, eller värderingen är väl högre än vad det någonsin har varit. Både i absoluta tal och relativa tal. För mig är det ändå lite förvånande att visst, det var en helt okej rapport. Det var bättre än väntat att de levererade. Men ändå den rörelsen att man fortsätter handla upp en sån aktie med den värderingen, med det underliggande resultatet i en marknad där det ändå finns en konjunkturoro. Vad är det som gör att den fortsätter? Är det liksom bara fundamentet att människor tycker är bra? Eller är det, jag har svårt att se den enorma rörelsen.
Jag tror det var så här att de har ju varit alltså det är ju ett fantastiskt bolag.
Ja, det är absolut. Ju, det är ingen som betvivlar.
Nej, det är helt enormt vad de lyckas göra. Men sen var det väl så här att tittar du på vad som har hänt, så har det varit rätt många av bolagen inom den som kallar den här vakuumdelen som många fokuserar på, som är deras nya tillväxtområde. Och där var ju ett flertal bolag också konkurrenter som vinstvarnade veckorna innan. Så oron var ju ganska stor då, eftersom det har varit så mycket fokus på den. Man vet ju ungefär att alltså kanariefåglarna tuffare går, man har en väldigt hög serviceandel. Det brukar sällan slå speciellt mycket där. Och sen så oron satt på vakuumsidan. Och sen så och med de vinstvarningar som hade varit, och det var också flera som hade guidat ner sina CapEx-prognoser för vad som man ska investera i sektorn från semikondaktorbolagen. Och så kom de in med en fantastisk orderingång. Och det är klart att då förstår man den rörelsen.
Ja.
Det tycker jag man kan göra. Och sen finns det väl, håller jag med om, att värderingen nu sticker verkligen ut. Och vi kan väl nog bara konstatera att vi var oroliga för det och tog också ner vår rekommendation inför rapporten. För vi tyckte att nu är värderingen så hög så att det borde vara större uppsida att äga någonting som kanske ligger lite längre ner. Där man liksom värderar en halverad, den värderingen är hälften så stor. Och då tar man inte så mycket risk på rapport. Men det jag tror man tänker på, det är liksom okej, det är fortfarande så att vi är på låga nivåer när det gäller vakuumdelen, det ligger framför oss fortfarande, så att om det är så här bra nu, vad kan det då bli sen?
Ja, men då tänker jag ändå, om nu den här konjunkturnedgången kommer bli ganska mild och begränsad, varför köper man då inte Volvo på väsentligt lägre multiplar?
Det borde man göra.
Du håller med, men jag bara...
Ja. Jo, men vi håller nog också med om det. Vi gjorde också tittade på Olle Larshammar och så, tycker jag, gjort ett jättebra jobb med att titta på och rensade liksom både Atlas, Sandvik och SKF och tittade på marginalutvecklingen givet, eller hur mycket leverage man fick på den där, på det här Q3-rapporten. Och vi kan konstatera att SKF var egentligen stjärnan av de här tre bolagen i det här kvartalet, för de hade inte alls någon påverkan på valuta, och på Sandvik och Atlas hade ju en halv miljard i de där slängar. Och för SKF var det marginellt. Och ändå lyckas man hålla i marginal rensat för valuta. Och det trots att man hade negativ orderingång. Så att jag tycker att, eller negativ order. Och det tycker jag var en väldigt bra. Jag tycker SKF inte alls får betalt för det ganska tuffa arbeten man har gjort sista åren att ställa om bolaget faktiskt. Så att förhoppningsvis så kommer det tillbaks under kommande kvartal. Men alltså de fick inte det här kvartalet, det är helt uppenbart. Okay.
Det är väl också så, tror jag, att jag får en känsla av att många svenska investerare har lyssnat på Volvos nya ledning under en utsträckt period nu, och de är ju fulla av tillförsikt och konfidens och pratar ju väldigt mycket om den här servicedelen man bygger ut och stabiliteten i lönsamhet som man ser framför sig. Men jag tror att, och jag gissar att Volvo kanske är lite övervägt bland lokala investerare. Utländska investerare, liksom Volvo, automotivt, konjunkturkänsligt, dålig historik. Vågar vi verkligen? Och då blir det lite grann att en aktie som Volvo, då kan det ju bli så här att the proof is in the pudding, eller liksom seeing is believing, att klarar de nästa nedgång så kanske vi ska ge dem en, belöna dem en högre multipel. Men då sitter man och håller emot under hela den starka konjunkturdelen och säger liksom, ja, jo, men det ser bra ut såklart, för konjunkturen är ju stark. Och sen när konjunkturindikatorerna väl börjar vika, ja, då vill man ju inte hålla Volvo, för att då finns ju den här risken. Och sen levererar de en väldigt bra Q3. Men då är marknaden ändå nervös för att de här, ja men titta, nu är det ju fortsatt svaga signaler fram i oktober också. Ja, men vi vågar inte riktigt än. Och sen så på något vis, både i den starka fasen av cykeln och i den svaga fasen av cykeln, så fortsätter man att hitta skäl till att vara försiktig med Volvo. Så det känns som att man får nog vara en, man måste ha is i magen och orka hålla i den där aktien. Vi gör ju det då, men det känns som att uppenbarligen så är det för många här på hemmaplan som gillar Volvo, och uppenbarligen har de inte haft tillräckligt lång tid på sig att bevisa sig då. Men jag tyckte liksom det var en jättebra rapport nu, och inte minst när man liksom ser bolagsledningen, liksom kroppsspråk och liksom hur känns de i sin kommunikation, så tycker jag de känns väldigt stadiga och robusta och konfidenta. Så att och som sagt, prislappen på aktien är ju, eller på bolaget är ju lågt, tycker jag.
Avslutningsvis som verkstad, Epiroc kom in med rapport idag. Mottogs inte väl av marknaden. Jag vet inte, det var ner 7% tror jag, något sånt där, när vi körde igång.
Det var 10 till och med.
Okay. Hur illa var det, eller överdriven reaktion där?
Ja, alltså det var ju i huvudsak lite sämre. Det var ju också en del extraordinära kostnader som man ska väl rensa för den när man tittar. För extraordinära kostnader kommer ju i alla rapporter numera. Och de är aldrig rörelsespecifika. En visst order var lite sämre. Sen tror jag att de hade lite otur med någon enskild order som ramlade in i fel kvartal och sådär. Sen får man inte glömma bort att både SKF och Epiroc fram till innan rapportperioden började hade ju faktiskt performat bättre än de andra verkstadsbolagen. Så att det var nog ganska höga förväntningar om att de här, både SKF och Epiroc, skulle faktiskt leverera. Och Epiroc är ju en liten darling bland många, har varit, eftersom de har en sån enormt stor andel eftermarknad. Det är ju tillsammans med Assa det bolaget som har uppåt 70% eftermarknadsandel i sitt resultat. Och då kan man liksom utgå för att det borde inte vara så cykliskt. Alltså man borde åtminstone kunna hantera svängningarna lite bättre än många andra verkstadsbolag. Och så var det nog en liten besvikelse när siffran kom in som den gjorde. Men jag tror att, nu får vi se. De hade ju en telefonkonferens här nu klockan 10. Jag vet inte vad som har hänt under den. Men oavsett vad, så kändes det som att 10% ner på den rapporten, det kändes väldigt mycket. För det kommer inte bli den typen av vinstrevideringar.
Och vi har ju sett många stora intradagrörelser, så vi får se den, vad den stannar på. Vi ska hinna med ett par sektorer till. Jag tänkte lite kort. Den ena är fastigheter. Vi såg ju fastighetssektorn inledde med, vad var det, Castellum, FABG, Atrium Ljungberg, som alla redovisade då det här nya begreppet, det är inte nytt, negativ nettouthyrning då, som fick marknaden att skaka till. Den var negativ för alla tre, och vi såg ganska stora fall i samtliga aktier, kanske inte minst FABG tror jag. Och sen har vi sett efter det, så har det kommit in fastighetsrapporter som har sett väldigt mycket same ut som det var tidigare. Hyggliga hyresintäkter, bra förvaltningsresultat, och det roliga är att många av de här bolagen har i ingressen redan skrivit så här, positiv nettouthyrning. Jag vet inte om ni såg det, jag tror det var SBB som skrev det. Så man har liksom öra på rälsen. Men min känsla är att man tog här ett nyckeltal, och så valde man att det går vi på, sektorn har gått jättebra, vi säljer av er på det. Några tankar kring det?
Jag tror det är som du säger, att man har levt i den bästa av världar väldigt länge. Man gör väl i någon mening nästan det fortfarande också. Ja. Då. Men du har haft extremt låga räntor och en väldigt, väldigt stark konjunktur. Så du har haft liksom låga vakanser, bra tryck liksom i hyreshöjningar, låga liksom finansieringskostnader via de här låga räntorna och så vidare. Nu har man liksom på marginalen en riksbank som ju simmar mot strömmen här och har bestämt sig för att de ska minsann chockhöja till 0%. Då. Nej, men de ska ju höja räntan. De facto konjunkturen kulminerar ju i alla fall. Då. Och är det då så att det har varit en sektor lätt att älska under en lång period, så vad ska man säga, relativ spelet mellan den här sektorn och kanske de sektorer som har varit lite mer mindre älskade då. Men om de sektorerna liksom bevisar sig ganska hyggligt här nu, så kanske du får en viss rotation ur lite vinsthemtagningar helt enkelt. Ja,
håller du med då?
Ja, alltså värderingen var ju väldigt hög. Det var ju många bolag som värderades kraftigt över sitt nav här när vi gick in i rapportperioden. Så det, jag tycker inte det, det är någon kombination av flera saker som gjorde att det där fallet som de kom. Castello, jag är nog mest orolig för Castellums rapport.
Varför det?
För den var, de kunde inte liksom identifiera riktigt vad det var som gjorde att det hade fallit. Och de, är ju, de finns ju i hela Sverige. Och de kunde liksom inte tydligt tala om. Ja, men i Atrium var det 2 kontrakt. I FABG var ett kontrakt där man tappade ju skatteförvaltningen tidigt i året. Och man inte riktigt liksom hanterade det där ännu. Så, så att jag tycker nog det är en kombination av visst lite sämre nettouthyrning. Ja, men samtidigt så de andra bolagen som har kommit med Kungsleden och Wihlborg, det ser ganska stabilt ut.
Balder,
så
det är lite hyggligt.
Ja. Så ser det mer som att Niklas var inne på en lite annan rotation ur fastigheter efter en stark rörelse.
Och när vi ändå är inne på fastigheter, någonting som jag också reagerade på i rapportperioden, det var att såväl Bonava som JM, nu går över på lite mer av bygg, att där sålda bostäder ökade i Stockholm, Sverige för båda. Om jag inte minns helt fel. Att det är kanske så. För det här var vi ju jätteoroliga för var det ett år sedan och sånt där. Att nyproduktion och så vidare skulle gå rätt ner. Men det känns som att fastighetsmarknaden har stabiliserats.
Ja.
Håller ni med?
Jo, så är det väl.
Ja, alltså det är väl ändå så att det är ju. Det är några projekt som fortfarande är jobbiga. Järfälla är ett sånt där. Ja. Om man frågar fastighetsbolagen så, eller byggbolagen och bostadsbyggarna, så vill de ju inte vara där ute. Nej. Där man byggt alldeles för mycket. Vid andra ställen så tuffar det på och man letar ju efter projekt som funkar. Jag tror att givet att det är, liksom, det är en sencyklisk affär det här, så många lägenheter kommer ju inte bli färdigställda för en bra bit in i 2020. Och då kommer statistiken att falla. Och alldeles nyligen kom ju byggindustrin ut med en ny prognos för bostadsbyggande och den kommer att komma ner nästa år, det vet vi. Mm. Och då finns det inte så många bolag som kommer att stå där och kunna leverera bostäder. JM är en sån, Beskab kommer att vara någon annan, förmodligen även Bonava som är den stora bolagen som har egen balansräkning och kan finansiera det här. Men många andra av de här mycket mindre byggarna är ju helt beroende av att man säljer något för att kunna starta något annat. Och där är ju liksom ledtiderna blir allt längre, så jag skulle tro att de stora bolagen här är ju så att säga relativa vinnare mot de andra. Generellt när det gäller bygg så kan man säga så är ju det som kommer vara stark efterfrågan på nästa år igen där man också skruvar upp prognosen, det är på anläggning. Och tittar vi på den hela byggmarknaden från den som kommer från byggindustrin, så kan man säga så är hela marknaden ner ungefär någon procent eller två. Så det är lite beroende på var du vill vara någonstans där när det gäller din
var exponering. Var det därför Peab inte mottogs så där jätteväl av?
Ja, de har ju ganska mycket eget bostäder. Medan NCC är ju, de bygger ju för sig åt bostadsbyggarna, men de har ju en stor andel anläggning.
Kommer på måndag tror jag.
Just det, ja. Så det är lite en annan, det är säkert en komba fler saker så. Men,
Och en annan sektor som givetvis är hyperintressant, det är ju bankerna.
Ja.
Nu har vi ju alla här en fot i olika banker utom Sverige.
Men, jag förstår inte vad du pratar om. Ålandsbankens tredje kvartal, det är det bästa resultatet på 100 år.
Jag tror vi hade på DNB var också fantastiskt.
Ja, DNB hade också ett fantastiskt resultat. Så att,
det är jättekul att säga, men jag tänkte att vi skulle fokusera på de svenska bankerna.
Ja, okej då.
Men det här är ju en sektor som givetvis har gått uruselt. Och det finns ju stora utmaningar, minst sagt. Vi har, förutom det vi pratar om i räntan, det här är ju också en kostnadsfråga med compliance, digitalisering, konkurrens från nya aktörer och så vidare. Och så kommer rapporterna in. Swedbank var direkt svag. SEB, som alla har sagt, klarar sig relativt sett mycket, mycket bättre. Handelsbanken kommer det här jätteprogrammet som det har spekulerats kring inför det här. Era tankar, för jag tror alla var ner, det var ju torsdag som kom, men alla var ner, Swedbank mer. Jag var lite förvånad att SEB faktiskt backade, för jag tyckte den såg Ja, det var helt okej ut.
Det var, tycker jag var, de hade en jättefin rapport i somras också, bra rapport nu.
Och bäst tillväxt ändå i bland de storbankerna.
Ja, absolut. Och man tycker liksom att Torjeby är ju ganska ny på jobbet, men han börjar ju känna som en rutinerad ringräv bland med tanke på vilken omsättning det har varit på bankledningar här. Nej, men jag tycker att det är liksom operationellt verkar tuffa på väldigt bra för dem, att de har bra kontroll på verksamheten. Masih Yazdi som CFO känns ju som att han är liksom väldigt samspelt och funkar bra med. Alltså du har en etablerad ledningsgrupp som har funnits på plats ett tag. Man har kontroll på banken. Torjeby har ju liksom en lång karriär i banken som han känner sin bank. Tar du Swedbank så har du Jens Henriksson som är mer liksom politiker, snedsträck, IMF-ekonom som har varit, vad är det, 3,5 veckor på jobbet här nu. Det kommer ju ta ett år minst innan han liksom på allvar kan säga att han känner banken och är delaktig i de beslut som tas och liksom implementeras. Och så har vi de här, om vi tar Swedbank då, de här utredningarna som ska vara färdiga, både den egna interna och den här baltiska utredningen ska vara färdig här framåt.
Det är en våt filt som kommer
ligga. Det är en våt filt och sen har du de amerikanska utredningarna som kommer pågå säkert i flera år till. Så att, men banker tycker jag, i vanliga fall, tycker jag banker brukar vara ett ganska så att säga, lågriskspel på den allmänna konjunkturen då. Men nu är det så mycket som krånglar till det för bankerna. Då.
Jag måste ställa en fråga här nu. Så, när Handelsbanken nu kom med sitt jättebesparingsprogram och vi har sett det i bankerna tidigare, så tänker jag tillbaka på min tid som läkemedelsanalytiker. Inga andra liknelser givetvis. Men om man tittar på ett sånt bolag som Astra som för ett antal år sedan hamnade i en helt ny situation. Marknaden gick emot dem. De tappade liksom det här gratispengarna, om man ska säga det så. Och vi fick lära oss att leva med miljardomstruktureringsprogram i princip var tredje år, tror jag. Det kom ett nytt. Och nu pratar man om att Handelsbanken, det är det största programmet någonsin. Min fråga är, räcker det? Kommer vi vänja oss vid att det kommer komma besparingsprogram tills bankerna hittar rätt i den här nya miljön? För den har ju de facto förändrats väldigt mycket under de senaste åren och bankerna har inte riktigt tänkt med. Precis som H&M inte hängde med e-handeln från början.
Nej.
Men till slut så faller på detta ner. Men det tar förbaskat lång tid.
För att bankerna ska för att det ska se bra ut för bankerna så måste du ju ha omsättningstillväxt. För att få omsättningstillväxt så måste du ha snurr i din kärnverksamhet som ju tenderar trots allt att vara liksom ditt räntenetto. Så länge vi lever i den här extrema lågräntemiljön och även om Riksbanken envisas med att höja räntan i december så kommer vi ha en extrem lågräntemiljö under ytterligare, skulle jag säga, så långt fram vi kan se, eller åtminstone 2-3 år till. Och så då kan man ju liksom redan nu säga att vi vet att det kommer vara jättesvårt för bankerna med liksom den normala drivfaktorerna vad gäller omsättningstillväxten. Och då kokar det ändå ner till i mångt och mycket att jaha, då är det kostnaderna vi får jobba med istället. Så då blir det liksom kostnadsrationaliseringar, program efter program efter program, digitalisering och så vidare och så vidare. Och så du måste ju också göra det för att liksom kompensera de här regelverksåtstramningar och eventuella böter och så vidare och så vidare. Men det är klart att om man orkar se bortanför det här, så vid något läge när kanske räntorna börjar normaliseras och räntorna att de börjar liksom adderas, så kanske du kommer ha ganska vältrimmade och organisationer som kommer kunna generera liksom väldigt bra avkastning och lönsamhet. Och men ta Nordeas program, alltså Nordea, denna stora drake som nu liksom ska köra sitt stora rationaliseringsprogram med målsättningen att nå en avkastning på eget kapital på 10%. Ja, det är väl bra i ett läge kan man tycka jämfört med en ränta som är noll. Men det är ju ganska ynklig liksom, roe på ett Nordea om man betänker att den lilla bank jag representerar ligger ju i den här. Den Nordea borde ju kunna liksom, krama ur, tycker jag, någonting mer än 10%. Så det kommer säkert att komma mer där.
Om bankerna, är det någonting som lockar dig?
De har infört ett antal regelverk som gör att de attackerar sig från många håll. Alltså det är många som försöker disrupt financials. med olika typer av nya produkter som kommer. Allt från nya bostadsfonder och så vidare. Och jag tror nog att bankerna kommer att ha, svenska bankerna är ju väldigt beroende, framförallt Swedbank och Handelsbanken är ju väldigt beroende av hur det går på bolånesidan. Och då sitter vi på, idag har du en lönsamhet, en marginal på bolån på 145 punkter någonting. Norden i övrigt ligger på 70-80 punkter. Mm. Och det är det här som alla naturligtvis ser. Här finns det ju en det är ju jättelönsamt att hålla på med bolån med så här låga räntor. Mm. Jag tror de kommer att vara jättetufft att de fortsätter att tappa marknadsandelar bankerna till andra aktörer. Framförallt Swedbank och Handelsbank. Och det gör att då finns det bara, som Niklas inne på, precis samma sak. Det, så, det finns inte så mycket annat än välja än att ta kostnader. Så att frågan, räcker det? När man har sett sådana kostnadsprogram för att det är så de är svåra att följa upp. Alltså det är en sak att säga en siffra och sen blir det oftast inte så kanske så fullt som bra. Ingen följer upp dem, det är det ena. Och det andra är att ingen vet vad effekterna blir. För då kommer ju, tar du bort någonstans kostnader och folk som normalt har bidragit till kanske intäkter, då tar du också bort en intäkt. Så det slår åt båda håll när man gör de där sakerna. Så det är lite beroende på vilken typ av folk i så fall som man, du skulle, affärsområden som man kan minska. Och är det så att, och väldigt mycket av bankerna är ju naturligtvis att man har en balansräkning och börjar minska och ta ner kost, så klart att visst, du får ner kost, men någonstans åker
men
också
toppen ner. Men jag tänker att de måste ju också investera i rätt grejer. De kan ju inte bara skära kostnader. De måste ju också...
Just det jag menar. Att, ja, alltså det finns ju, alltså, om du inte växer topline, då finns det bara ett sätt att tjäna EPS och det är lägre kost.
Ja.
Mm. Men de måste ju... Större rationaliseringar, automation, IT, liksom stora IT-projekt som brukar vara väldigt kostsamma. Där hade ju Nordea också någon större nedskrivning.
Men jag är till exempel förvånad att Handelsbanken fortsätter med sin kontorsverksamhet i Sverige. Det kan ju inte vara hållbart om vi blickar 10, 15, 20 år framåt i tiden.
De gör väl, där tror jag att de gör någon sorts... alltså, där tror jag att de har tänkt igenom det ganska noga eftersom som alla har ju varit på dem vad gäller kontorsrörelsen ganska länge. Ja, jag antar att de har ju på något vis återigen gör ett vägval. Ah, vi ska finnas i myllan nära kunder. Sen vet inte jag, det är svårt att, om man ser sig själv som representativ, jag vet inte om det om man ska göra det, men det är inte så jäklans ofta rent ut sagt som man vill eller behöver ha kontakt med enskilda bankkontor. Så att jag menar, om man rullar fram tiden här 10-15 år, de som då går i pension och så vidare och så vidare, tror jag kommer vara ganska så här digitaliserade, även de då. Så att jag vet inte vilka som fyller de här kontoren, men uppenbarligen så gör Handelsbanken bedömningen att kontorsrörelsen är
Ja, det blir väldigt intressant att följa. Jag tänkte vi ska avrunda det här med att ni får berätta om ni har några andra spaningar. Bolag som ni har reagerat på under rapportperioden eller andra händelser.
Alltså jag börjar gärna.
Ja,
jag tyckte kanske en av årets höjdpunkter och kanske i alla fall framför oktober och sista veckans höjdpunkt, det var ju Biogens återupptäckta projekt.
Fascinerande historia.
Ja, som ett projekt som man, alltså Alzheimer är ju, har man ju inte hittat någon lösning på. Och alla försöker, och alla som försöker hålla på ett tag tvingas lägga ner, för de kan inte visa statistisk påverkan. Och då även Biogen, som då gör ett projekt ihop med Eisai, japanska Eisai, kommer då på att vårt projekt Aducanumab funkar inte heller. Så de la ner det här projektet mer eller mindre i mars. Ja, och katastrof. Och vi har ju ett svenskt bolag som heter BioArctic som då har ett samarbete med Eisai. Eller de har licensierat ut det till Eisai. Och som i sin tur då också finns med när det gäller Biogen. Ja, och sen nu visar det sig då i veckan att det här projektet som då var i fas 3. När man nu har haft patienterna varit lite längre med i den här studien med högsta dos. Då kan visa det statistisk påverkan. Så man säger att det här ska vi lämna in till FDA för godkännande. Och aktien gick ju naturligtvis jättestarkt. Jag tror börsvärdet på Biogen var på 150 miljarder någonting kronor. Och Eisa var upp, jag vet inte exakt, men 100-120. Så det är en enorm effekt. Och det är ju så många som skulle behöva ha ett läkemedel för Eisa. Så att, eller förlåt mig, för Alzheimer. Och vilket naturligtvis leder till, så tycker jag att om det här skulle fungera så är det ju en enorm lättnad. Inte bara för bolagen utan naturligtvis även för alla de som drabbas och deras medmänniskor. Så att jag hoppas ju verkligen att det här leder till att de kan få ett godkännande.
Ja, det är ju ett genombrott man har letat efter länge. Och BioArctic var upp 50%.
Alltså. Just det, ja. Så att jag tycker det var väl faktiskt, det var höjdpunkten.
Ja, vad härligt. Och Niklas då, någonting du reagerar på?
Ja, men det där är en riktig höjdpunkt på mikronivå när man liksom lyfter fram någonting riktigt kul här. Att aktiemarknaden som kapitalförsörjare till forskningsbolagen, vi hjälper mänskligheten. I övrigt så tycker jag att det som vi inledde med egentligen, att jag tycker ändå att det är en lättnadens suck att den här, det som räntemarknaden har sagt till oss länge att vi är på väg in i en djup recession, det verkar faktiskt inte materialiseras. Det här är mer en avmattning snarare än någonting annat. Så att den här jättelånga uppgångsfasen, konjunkturella uppgångsfasen vi har varit i, kommer antagligen att tuffa vidare in i 2020 och uppgångsfaser dör inte av ålder, de dör utav att det sker någon händelse, ja. Och det som har hotat konjunkturen nu har varit osäkerheten i sin tur kommer mycket från vår amerikanske president då, som ju gärna vill bli omvald, och jag tror att han kommer hålla sig
hyggligt på mattan. Och bra för börsen.
Så att bra för börsen tycker jag, det kommer fortsätta vara så att aktiemarknaden, ska man ha en positiv förväntad avkastning, då är det aktier eller möjligen då high yield obligationer, alltså företagsobligationer med förhöjd kreditrisk. Räntesidan ser tuff ut. Det kommer vara extremt låga räntor väldigt länge till.
Och så en liten spaning till bara.
Ja, kör.
För första gången på flera kvartal så faktiskt funkar det med spelbolagen det här kvartalet. Kindred var upp 7-8% i morse. Jag hade Evolution Gaming som är en Neverending Story, starka igen.
Rapport.
Alltså det är helt fantastiskt. Ja. Och det känns ju som att det kanske är så att man har sett den här stora omställningen av svensk spelmarknad som liksom, kanske hittat en botten. Så det kan man väl följa närmaste kvartal.
Får jag också ha en spaning?
Ja, absolut.
Och jag, som alltid när jag letar efter skönhet så ber jag mig söderut, Skåne. Och då vill jag lyfta fram Lindab. Ola Ringdahl, vilken hjälte han är. Eller hur? Han har verkligen visat att man kan, att Lindab har så mycket mer att ge på lönsamheten.
På kommer från en kort, fin miljö, Latour-miljö.
Ja, verkligen. Men jag tyckte den var superimponerande. Jag träffade honom i somras. Och jäklar, det finns mycket att göra i Lindab. Jag tyckte den var,
det har alltid varit ett väldigt lovande bolag. Ja. Och så har de haft lite otur med olika, folk har försökt att break up det här caset och så vidare. Och så vidare. Ja. Men han kom in med mycket fina lovord från Latour.
Och jag tror det finns mer att göra där. Ja. Nu har de visserligen lite konjunkturen då möjligtvis emot sig. De hade lite lägre tillväxt. Men ändå.
Jag tycker också det är också intressant. Alltså Inwido och sen hade du Lindab.
Ja.
Och du har sett flera av de här alltså bolagen som faktiskt levererar in. Alltså underleverantörer till byggindustrin har faktiskt performat
Inwido
jättebra.
Inwido har ju uppkraftigt. Bra rapport också.
Också en sån där liten spaning som man kan ha med sig när man tittar in i här.
Och man måste väl också tillägga att bakom allt det här som sker i aktiemarknaden, så vilken dramatik i allsvenskan.
Nej, men det ska vi inte prata om. Jag vill inte prata allsvenskan. Vi blickar framåt på 2020. Nästa år, då jävlar.
Då jäklar.
Då jäklar. Jag får ju ta ledigt en vecka eller åker ner till landet om det blir någon av de andra Stockholmsklubbarna som vinner där. Då går jag och lägger mig under en sten. Men det kan vi prata om i en annan podd. Förbaskat kul att ha er här.
Trevligt.
Kul att se er igen.
Ja.
Nu tar vi helg och smälter den här
det
veckan
jag.
Ordentligt.
Jag sneglar på mitt halvfulla glas.
Ja, ha det bra, hörni. Och tack för att ni har lyssnat. Trevlig helg.
Tack.